Åh, det är för varm. Vårvädret i Bryssel är bättre än väntat, men jag har inte alls anpassat min klädsel efter det. Jag är dessutom lite sen idag. Jag var precis i parlamentet. Jag satt med på ett möte där man förberedde formuleringarna inför nästa beslutsomgång i Strasbourg. Och det var sjukt fascinerande att se. Det var ett dussin personer som gick igenom texten i förslaget, liksom ord för ord. Samt ut ett runt bord och säkerställa att formuleringarna var rätt och i enhet med de olika parterna enats om. Alla var djupt koncentrerade och småpratade och märkte knappt att jag satt i rummet. Och det jag såg var alltså hur kuggan i EUs maskinrum malde metodiskt och beslutsamt. Och ju mer jag lär mig, ju mer fascinerande tycker jag att det här är. Och ju mer imponerad blir jag faktiskt också av parlamentet. Du lyssnar på Perspektiv på EU med mig, Per Granqvist, idag från Bryssel. Den här serien är ett bonusavsnitt som är ett samarbete mellan vadvivet.se och Väljarskolan, som är Sveriges största politiska konto på Instagram. Hatar verkligen att vara sen, men jag kunde inte lämna mötet när jag hoppats, utan fick sitta kvar en liten stund extra för att inte störa. Men idag är jag ändå tur i oturen, för jag är på väg till ESK som ju sitter i kvarteren precis in till parlamenten på Rue Belliard, tror jag det uttalas. Jag ska förklara vad ESK är strax, men först vill jag bara säga att jag känner att jag har fått lite mer koll på EU den här våren genom att träffa en massa människor och inte minst genom att se det i verkligheten. Och jag hoppas att jag har lyckats förmedla en del av de här insikterna till dig. En av de grejerna jag har lärt mig är att alla förslag i parlamentet börjar i kommissionen, det vi alltså brukar kalla för EUs regering. Ledamöterna i parlamentet här kan alltså inte lägga egna förslag på det här sättet som våra riksdagsledamöter hemma i Stockholm kan göra. Här börjar allt i kommissionen. Det jag också lärt mig det är ju att lobbyister är bra, jag vet inte varför de alltid framstår som skumma, men de bidrar ju med kunskap och andra perspektiv än vad ledamöterna i parlamentet och tjänstemännen i kommissionen har. Och de representerar ju inte bara storföretag som det ibland verkar som, utan det finns ju också massor av människor som jobbar för att föra in till exempel det civila samhällets perspektiv etc. Och det är ju också därför då som parlamentet och kommissionen frågar efter deras synpunkt hela tiden. Förlåt, jag pratar lite fort, men jag är lite sen som sagt. Men ESK, vad tar det då? ESK eller EESK om man ska vara petig, fast det säger ingen här, som skriver man bara. Men det, i alla fall, det står för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Och det samlar representant för det organiserade civila samhället i hela EU för att då ge synpunkt på lagförslag. De är helt enkelt en del av maskineriet runt kommissionen som får tycka till om lagförslag redan om de är på idéstadiet. En av representanterna i ESK är Ariane Rådert och det är henne jag ska träffa nu. Det finns flera bonusavsnitt om EU som du kan lyssna på. Jag har tidigare träffat parlamentarikern Anna Hed och pratat om hur parlamentet funkar i praktiken. Lobbyisten Sven Kastö som förklarade hur regionerna jobbar för att få inflytande över den där som är en av de absolut största posterna i budgeten. Och i förra avsnittet, ja, då var jag tillbaka i Stockholm och träffade kandidaten Arba Kokalari för att diskutera varför EU egentligen är viktigt i vår tid. Du hittar alla de här avsnitten om EU i din poddapp. Det är bara att scrolla bakåt i podden Perspektivs vanliga flöde. Du hittar dem där. Står som valspecial har jag för mig. Och vet du någon som liksom du gillar att läsa saker genom att lyssna på dem? Ja, men tipsa dem då om podden Perspektiv. Använd bara dela funktionen i poddspelaren och vips är det gjort. För dagliga förklaringar av annat som är bra att känna till om EU och, eller om svensk inrikespolitik också ibland. Just nu är det mest EU faktiskt. Men du ska följa Väljarskolan på Instagram eller Facebook. Det är min poäng. Och dessutom finns det vi även på Snapchat om du hellre föredrar att ha sitt flöde där. Men sök efter Väljarskolan eller Valjarskolan överallt så hittar du det. Okej, då är vi framme. Det jag ska säga här innan jag går in det är att vad jag vill förstå när jag strax träffar Ariane Rådert det är mer om processerna när ett lagförslag tar form och sen vilka, tänkte fråga också sen om vilka frågor man ska ställa till kandidaterna i valet. Och kanske om hon vet om det finns några kandidater som är bättre hos en kandidat än annan för att de ska funka här nere. Okej, vi går in.
Är du lobbyist? lobbyist som ord är väldigt värdeladdat. Men det är klart att man pratar om intresseorganisationer som för en röst för en fråga eller en grupp, så är det ju det handlar om.
Mm. Och vilka grupper företräder du då?
Jag företräder idéburna organisationer inom sociala området och en organisation som heter Forum. Och medlemmarna där är stora riksorganisationer inom området. Så Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och många andra typer av intresseorganisationer.
Och varför behöver ni finnas i Bryssel?
Ja, ett uppdrag för Forum är ju att skapa bästa förutsättningar för sina medlemmars verksamheter. Och det har att göra både med lagstiftning och intresse att lyfta frågor. Och om man ska ha en effekt där och vara med, så bör man följa EU-politiken tidigt. För EU-politik blir svensk politik. Så det är viktigt att hålla sig informerad och finnas med där också.
Just det, så kan jag lite koll på, eftersom, vad är det man brukar säga, att ungefär hälften av de beslut som tas i riksdagen har att göra med någonting på EU-nivå.
Ja, mer än det tror jag på kommunal nivå, så att det är absolut.
Ja, det lär vara 60, ibland 70 liksom.
Exakt,
så. Och de organisationer som du företräder i den Forum, de verksar, det är inte bara rikspolitiken i Sverige, utan de är också lokalpolitiken som de vill följa och bevaka genom att vara på plats i Bryssel.
Ja, eller Forums medlemmar är framförallt riksorganisationer, men det är att ge kraft och kunskap till den typen av organisation som de kan vidareförmedla. Mm. Så att det absolut handlar om att skapa bästa förutsättningar för verksamheten här i Sverige.
Och hur går det arbetet till? Hänger du liksom i parlamentet hela tiden?
Nej, men det gör jag inte, utan jag sitter ju på en speciell sits, kan man säga. Det finns, i Bryssel har man en arena, man har ju kommissionen som är som regeringskansliet och parlamentet och rådet som är som riksdagen. Men det finns också två rådgivande organ, regionkommittén, där finns landstings- och kommunalpolitiker, och en kommitté som heter Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, ESK förkortat. Och där sitter jag som en av 12 svenska ledamöter, utnämnda som att vara röst för svenska organiserade civila samhället. Men den gruppen består ju av arbetsmarknadsparter, 8 ledamöter och så 4 övriga, och jag är en av de övriga ledamöterna då.
Och vad ska ni göra? Vad är er uppgift?
Ja, men ESK skapades ju då för 60 år sedan för att man skulle säkerställa att de här EU-institutionerna hade en dialog med intressegrupper. Så det är fördragsstadgat och den här...
Det är en form... Så det är en rest från kol- och stålunionen?
Ja, absolut. Det började som kol och stål. Och det var ju egentligen ett sätt att få medlemsländer att tala med varandra efter kriget. Att mötas igen och prata om något som var så pass neutralt att återuppbygga Europa och industrin. Men sen växte det här uppdraget, och rollen är ju att vara en röst för medborgarintressen och civilsamhället när man lägger fram lagstiftningsförslag eller politiska initiativ från kommissionen, parlamentet framförallt, där vi får uppdrag.
Så då kan man säga att ni är som ett sidoparlament som det då representerar i civilsamhället från alla medlemsländer.
Exakt. Det är så att
ni måste vara hur många som helst.
Ja, vi är 350 stycken, men delegationen från varje land är precis som parlamentet uppbyggt på storleken på landet, antal invånare. Så att man har ju då en runda, vi sitter på 5-årsmandat och det här sista nu löper ut nästa år i september. Men man utser de här ledamöterna på regeringsnivå, och sen så är det rådet som väljer in oss. Så att det går till olika länder.
Så du är nominerad av regeringen i Sverige?
Ja, men inte partipolitiskt, utan som en röst för civilsamhället. Då. Mm.
Och sen är det rådet som väljer in?
Ja.
Ministerrådet
exakt.
Då?
Ja.
Ja. Socialministrarna när de träffas så går de igenom? Och,
eller nej, utan det är... Jag vet inte exakt hur den formella processen går till, men vi läses in som namn. Men det är klart att man har vaskat fram vilka från departementen här.
Just det.
Så att det är arbetsmarknadsdepartementet framförallt som tittar på arbetsmarknadsparter, då, näringslivet och facken. Och sen är det departement som sköter civilsamhällesfrågor som väljer ut oss 4 ledamöter.
Mm, och vilket departement är det?
Ja, det var ju kultur tidigare och nu blir det väl det också. Det varierar efter regeringar då. Jag har suttit i den här egenskapen under 2 mandat. Så att det har ju varit olika konstellationer på regeringsnivå.
Så då säger vi att det läggs fram ett förslag i kommissionen. Kommer ett förslag som då går till parlamentet som har någonting med era frågor att göra. Där man ska få med civilsamhället på något sätt.
Ja, det är ännu mer strukturerat än så. Att samtidigt som kommissionen lägger sitt förslag till parlamentet så går det till oss automatiskt. På de flesta, inte på allt. Vissa är tvingande att vi måste skriva en rapport. Alltså det är i form av remissorgan, kan man säga.
Just det.
Så att det står när man läser meddelanden från kommissionen, så står det att det går till ekonomiska och sociala kommittén, ibland regionkommittén, men nästan alltid till oss. Och så går det till parlamentet samtidigt. Och samtidigt så får ju svenska ständiga representationer, som är vårt miniregeringskansli i Bryssel, samma dokument. Så att vi är väldigt tidigt i lagstiftningsprocessen då, att tycka till om det här.
Och då säger vi att det kommer ett förslag som ni tycker är sådär. Då säger ni, det här är sådär. Eller har ni också en uppgift att liksom förse parlamentarikerna med den här informationen? Eller kommer de till oss och ler och frågar liksom, hur knackar de på dörren här då och säger hej, hej?
Ja, men som process...
Det är bara några kvarter bort. Liksom,
ja, exakt. Jo, men absolut. Vi har ju ett... För det första har ju ESK då, där jag sitter, samarbetsavtal både med kommissionen och parlamentet. Mm. Så vi jobbar ju nära. Vi har liksom, det finns formellt. Men om man säger att det dyker upp ett förslag, så är det ju att, tänk då att vi har 350 ledamöter från civilsamhället i hela Europa. Vi är inte alltid överens. Så att vi har en process att försöka hitta en form av konsensuslösning i våra skrivningar. Mm. Så man tillsätter då en skrivargrupp, och precis som parlamentet, man har en så kallad rapportör eller föredragare. Och sen så har vi då sektioner, precis som parlamentet har utskott eller kommittéer. Och sen så går det till vår plenarförsamling där vi också röstar. Och det är öppna röstningar. Och därefter blir det publicerat som officiella EU-dokument och i EUs officiella tidning. Så att det finns en nästan man kan säga en spegling av processen hos oss som finns i parlamentet, hur vi arbetar. Så att det är klart att vi då arbetar fram vad vi tycker om förslaget. Men vi kan tycka att det är bra eller dåligt.
Och kan ni också då sen springa till era respektive länders parlamentariker och säga det här var jättekass? Eller går du över din linje som lobbyist då?
Nej, men alltså, ofta, när jag har skrivit den här typen av rapporter så sitter man ju ofta i nära samtal. Även om man får förfrågan då genom kommissionens automatiska process, så träffar man ofta parlamentet som jobbar med motsvarande för att berätta vad vi gör. Man kan säga att vårt arbete sen är ju publikt och delas ju både med parlamentet och kommissionen, så att de kan ta in det här och reflektera. För att det är inte bara att vi säger ja eller nej, utan vi kan ju lägga fram andra förslag. Alltså, ESK kan även ta egna initiativ till exempel, eller göra någon form av... Ofta får vi förfrågningar av EUs ordförandeskapsländer att de säger, kan ni titta på den här typen av teman vi ska ha under vårt ordförandeskap? Så att vi delar ju den här informationen väldigt brett, och det finns också det finns en tydlig process då att kommunicera vad vi gör.
Och när det sker de här, liksom, innan det ska bli förslag och det ska tas beslut om det då i sessionen i Strasbourg, så brukar man ha de här trialogerna med kommissionen, det är ministerrådet och det är parlamentet. Mm. Är ni också med på dem då?
Nej, det är vi inte.
Där är ni inte med?
Nej, utan vårt arbete är klart innan dess. Vanligtvis får vi 90 dagar på oss att skriva en sån här rapport. Mm. Och sen ska den vara klar. Så att vi är ju klara tidigare, så att det ska ha någon form av inflytande eller kunna ge någon form av kunskap då.
Just det, för parlamentet är det betydligt längre än 90 dagar det tar.
Ja, exakt.
För jag är väl någonstans mellan ett år och ett och ett halvt år.
Ja. För att det brukar ta. Och det varierar ju absolut med frågan.
Mm. Alltså hur aktiva är ni i andra delar av EUs beslutsprocesser? Eller ni sitter mitt i, så ni är allting? Det låter som att ni är lite överallt.
Jo, men så är det nog. Alltså, vi är en form av institution också. Den är ganska unik i sitt slag, för i Sverige har ingen motsvarighet. Men jag tror ett 20-tal länder, kanske 22 eller 23, som har ett nationellt ESK. Där man samlar den här typen av aktörer och har en sån här dialog. Alltså,
vad konstigt att inte Sverige har det. Vi är ju ett sånt folkrörelsesamhälle.
Ja, och frågan är om vi inte skulle behöva det till viss del. Alltså, där är det ju en skillnad, skulle jag säga, som representant för D-byrån sektor. Facken och arbetsgivarorganisationerna har ju en annan typ av resursbas att kunna jobba med de här frågorna, både i Sverige och Bryssel. De har egna kontor, det har inte forum. De har ju tack vare att jag sitter på den här posten en möjlighet att kunna vara så aktiv i EU-frågor. Men det är väldigt svårt för traditionella civilsamhällesorganisationer och rättighetsbaserade organisationer.
Du menar bara för att det inte finns några pengar?
Det finns inte pengar för det, nej. Mm.
För man vet ju, er motsvarighet är väl på i näringslivet, det blir Svenskt Näringsliv.
Ja, exakt.
Och deras kontor såg jag någon skylt här borta.
Ja, exakt. Och i ESK sitter fyra representanter för Svenskt Näringsliv, lite olika förbund där också. Och sen sitter fyra från facken, så det är de stora fackföreningarna där.
Vad avgör hur mycket framgång ni får? Hur mäter ni liksom? Mäter ni ens framgång? Eller är det bara att ni får vara med som ett bra mått?
Nej, men det är väl klart att man vill ha ett genomslag för de frågor man har ett mandat att driva då från sin hemmaorganisation. Man kan säga rent generellt om ESK är väl att de säger att vi 75% brukar kommissionen ta med. Jag vet inte riktigt vad siffran är där. Men det är klart att vi är bara rådgivande. Vi är inte på något sätt beslutande eller tvingande. Men det är väl klart att det finns möjligheter i den här världen att lyfta frågor och perspektiv som annars inte skulle vara med.
Om vi tittar på de frågor som dominerar EU-debatten i media i Sverige då. Vi pratar om EU och vad vi pratar om att EU kan påverka. Tycker du att det är rätt frågor?
Jag tycker väl, jag bodde ju i Bryssel i 12 år så jag har ju följt liksom media, både fransk och belgisk media ganska mycket. Och jag tycker att i Sverige så har vi blivit bättre att rapportera men inte alls på samma nivå. Alltså vi pratar fortfarande om EU som något främmande och mer utrikespolitiskt än att det är svensk politik där vi faktiskt tar avgörande beslut för Sverige. Bara att det
du menar att vi aldrig nämner ens att det är Sveriges fjärde beslutsnivå ovanför det kommunala regionala riksdagen?
Exakt, och mycket av det som beslutas där är tvingande över svensk lagstiftning. Så att det är klart att jag tycker media har gjort skulle kunna göra ett mycket bättre jobb. Det fanns en utredning som jag vill flagga EU på hemmaplan där man just tittade på varför kommer sig att Sverige är sånt avvaktande EU-land. Och då är vi just media i en bit där. Man skulle kunna rapportera mer om vad EU faktiskt har levererat för någonting som konsumentskyddet är högt, säkrare livsmedel. Det finns ju massa plus genom samarbete som jag tycker man pratar kanske lite för lite om.
Jag tänker också att ibland så porträtterar vi ju EU som det vore FN. Och tittar man på vilka, det finns ju då massor med kommittéer i Europaparlamentet. Man blir utsedd av partigruppen. Vilket ju är det här med att om du inte vattar i 5 år så får du inga fina platser. Du känner ingen. Det är lite det här naivt svenska. Vi tror att jag bara, hello, I'm from Sweden. Och folk skjuter så där, oh, det är kul för dig. Men vi vet inte vem du är. Så det tar man brukar säga att ta en mandatperiod. Men så är det ju det där att det finns massor med utskott som och kommittéer som svenska sitter i som egentligen inte har någon betydelse alls. Det kan handla om EUs relation till Serbien eller till Kongo eller annat, som ser himla fint ut, men de har inga pengar och de gör inte så väldigt mycket. Och då tänker jag att det kanske har att göra med att vi kommer dit med en slags idé om att det här är ett FN på Europanivå istället för att förstå att det här är en del av Sverige.
Ja, jag vet inte. Jag vet inte riktigt hur man får de här posterna i parlamentets kommittéer, men jag kan tänka sig att man upplever det som någon form av internationellt sammanhang och inte att det är ett faktiskt svenskt inrikespolitiskt sammanhang man befinner sig.
För man är utomlands och det är fint. Man äter mol på kvällarna.
Kommit jobbet för tidigt. Prata utländska.
Precis, kommit jobbet sent och går sent dessutom. Liksom. Ja. Hur länge har civilsamhället varit aktiva i Bryssel? Hur länge har man haft det som en arena för?
Jag tror man har haft det hela tiden. Alltså civilsamhället har ju alltid haft en röstfunktion. Så att,
men har svenska civilsamhället varit där sen vi gick med i EU?
Nej, jag ska säga nykterhetsrörelsen var först, precis när vi gick med på 90-talet.
Varför var de först?
De är duktiga, ska jag säga. De är faktiskt väldigt duktiga att driva sina frågor. Så att det är nog ett skickligt hantverk.
Och när som kom, började Forum var där nere?
Ungefär 15 år sedan.
15 år sedan? Ja. Men då var du inte i den här, du hade inga.
Nej, det var inte ESK, utan det var av en tillfällighet att jag jobbade för Forum och vi flyttade till Belgien av familjeskäl. Så att då tog jag med mig det uppdraget och byggde upp den verksamheten där.
Och hur började du göra då? Sprang du mer i parlamentet då?
Ja, det gjorde jag nog. Men jag försökte också hitta den typen av Europaparaplyn där Forum hörde hemma. För att genom att hitta koalitioner med andra som jobbar med samma frågor så blir man mycket starkare. Så att Forum var med i ett Europaparaply, så att jag klev in väldigt aktivt där till att börja med. Och sen luskade vi väl rätt på att ESK fanns och liksom sa att det här är ett intressantare sammanhang. För det är ju formellt sätt att kunna vara med i den politiska beslutsprocessen.
Just det. Är det kanske ett tips om man ska försöka ägna sig åt någon typ av lobbying i Europaparlamentet att man inte bara dyker upp och tror? För man kan ju lätt att komma in, man får ju en pass och akkreditering och man kan ju vara där och så. Ja. Liksom. Men att söka mer allianser än att tro att man ska lösa det själv.
Jag tycker absolut att man ska söka allianser. Man blir mycket starkare på det sättet. Och sen är det många som är väldigt duktiga och etablerade. Och sen, det här med att vara lobbyist blir ju ofta kritiserat. Det som alltså uttrycket i sig ger ju associationer till industrilobby och
det är liksom, mycket, mycket kontanter i bruna väskor.
Ja, exakt. Men där har ju kommissionen och parlamentet arbetat med att de har ett öppenhetsregister och man måste redovisa tydligt om man har någon finansiell ersättning för sitt uppdrag. Och nu ännu mer så måste parlamentets författare av deras rapporter, alltså deras föredragande, också redovisa vilka de träffar. Och visst kan de ändå lyssna på en privatperson utan att redovisa det, men jag tycker att...
För det har vi inte i riksdagen, va?
Nej, inte på samma... Alltså det här är nog ganska ny. Jag tycker att det är ett gott initiativ för att liksom försöka visa att det här är inte så skumt som man kan tro. Men jag tror att det är viktigt att man ändå ser det här som på ett proffsigt sätt. Att man representerar något och man skriver dokument och man har relationer som en del av sitt uppdrag, absolut.
Hur bemöts man av EU-parlamentarikerna? Är man välkommen eller är man ett onödigt ont? Eller är liksom, hur ser relationen ut? Hur ser man på lobbyister generellt sett?
Jag tror det är väldigt individuellt. Men jag ska säga att mina erfarenheter är goda, framförallt från de svenska parlamentarikerna. Jag har jobbat ganska mycket med flykting- och migrationsfrågor. Och då är det både Cecilia Wikström och Malin Björk. Och de har varit väldigt nyfikna, framförallt på det arbete som ESK har gjort. Så där har vi haft en dialog och delat våra skrivningar som är helt öppet och som det ska vara.
Så att där du menar de använder det som... gratis konsulter eller som kunskapshubbar? Eller
ja,
ska man beskriva?
Kunskap tror jag, för det är ändå liksom civilsamhällets syn på den här nya regelverken. Och nu är inte jag expert på de här frågorna, men det finns ju kollegor i ESK som verkligen jobbar med, som är jurister inom mänskliga rättigheter och jobbar med de här frågorna aktivt. Och ESK driver dessutom en plattform kring migration och integrationsfrågor. Så att det finns kunskap. Och det är väldigt bra att få den speglingen när man sitter och skriver någonting för parlamentet.
Sen har vi det här med att parlamentarikerna representerar ju inte sina länder, utan representerar ju hela Europa.
Exakt.
Så jag tänker, det kan ju också vara lite dumt att de lyssnar på er bara för att ni råkar vara svenskar. Eller lyssnar de på liksom hela ESK? Eller lyssnar man på...
Jag tror inte att de lyssnade på oss för att vi är svenskar. Jag tror att de lyssnade på oss för att vi var svenskar som var i samma fråga. Mm. Alltså jag säger så att jag skulle inte söka mig till en svensk parlamentariker kring en fråga lika mycket som att den som sitter på frågan är ju den som är intressant att möta och prata med. Mm. Så helt rätt. Men det är klart att problemet med parlamentet eller parlamentariker, det är väl att de är så otroligt upptagna. Det är svårt att få till möten. Och det tror jag, om man står ett steg utanför...
Varför är de så upptagna hela tiden?
Ja, de jobbar vansinnigt mycket, skulle jag säga.
Mm.
Men därför tror jag nu att ESK är, som jag säger, liksom en speciell relation, för att det är en formell kanal som finns där och som ska fungera. Men står du utanför det, så kan det vara svårt att få möjlighet att träffa parlamentariker och föra fram dina åsikter och sånt där.
Helt enkelt komma in i deras kalendrar.
Ja, men det är väl samma sak i Sverige, att träffa ministrar eller statssekreterare. Det är svårt det också.
Ja, det jag vet inte, har inte provat, men jag kan tänka mig att de också har lite att göra på,
ja, exakt.
På dagarna liksom. Ja. Du som varit, som stått både med en fot i Bryssel och i Sverige under nu många år, vad tror du att det beror på att kunskapen om EUs institutioner, om parlamentet och sånt är relativt låg bland svenska folket?
Ja, för det första tror jag, som jag sa förut, jag tror att det hänger ihop med att media har liksom inte fått det här att förstå att det är, eller påvisa att det är svensk politik det rör sig om, att det handlar om våra vardagliga beslut. Vi tvättar rent väldigt effektivt det som kommer från Bryssel, och så ser man inte att det har någonting med det att göra.
Hur menar du att tvätta rent?
Ja, men det är klart att det är...
Vi låtsas som att det är ett lokalt beslut, bara för att vi inte vill säga att det här har man redan bestämt.
Nej, jag tror så att det är den process vi har. Jag tror att den struktur vi har i Sverige, att det landar och det är svensk politik, och då tas det in och så blir det svensk lagstiftning eller svenska initiativ av det. Det är väl ganska naturligt, men man tappar tråden till att det kom från ett EU-förslag.
Är man bättre på det i andra länder?
Ja, jag tror att man pratar mer under processens gång i media om vad som händer och mer aktivt följer vad parlamentet håller på att jobba med. Jag tror att man mer rapporterar dagligt vad som sker kring stora frågor. Och det är väl samma sak att rådsmöten och man säger att ja, nu åker de på rådsmöten och pratar om det här. Men det känns också som att våra ministrar åker utomlands, inte att de faktiskt är med alltså de medskapare tar beslut åt Sverige på plats. Utan man pratar ofta lite, man pratar om blame and shame. Ja, det var Bryssel tog beslut och sånt. Jag tror att vi ska vara tydliga med att det här är faktiskt en del av vår egen lagstiftande process.
Ja, jag såg ett intressant uttalande som kom för inte så länge sedan från, och det var från EUs revisionsmyndighet. Uh-huh. Där man slog ner på kommissionen. Där de inte tidigare behövt redovisa vad de står i frågor och hur de ser på saker och ting och så. Vilket gör att man då såg en risk för att man i medlemsländerna kan säga att ja, det där är Bryssel. Att det inte är tydligt att det är kommissionen som har utsett det, eller att det är ministerrådet, det här kommer från ministerrådet eller så. Liksom, där det just blev en Bryssel istället för att förstå att ja, fast de här representerar oss alla.
Exakt,
och så, liksom.
Exakt. Ja, men så kan det vara.
Och det var väldigt intressant i hennes skrivelser, den här damen som har gjort det här, just för att hon, det var så väldigt, väldigt fokus på att vi måste sluta, lokala politiker och nationella politiker måste sluta skylla på Bryssel. Det var typ hela hennes case. Att därför måste den här lagen bort, där måste vi ha tydligare öppenhet, där måste vi göra det här.
Sen tror jag också att kunskapsnivån är ganska låg. Det är ganska svårt att tycka att EU är jätteintressant. Alltså jag tror att det är ganska komplext att sätta sig in hur EU fungerar som en vanlig medborgare. Och då måste man förstå, det är ett visst språk och det är mycket juridik.
Och allting
juridik.
Heter rådet, och det finns massor av olika grejer med rådet.
Ja, och det är massa juridik och sånt där. Så jag tror där är det svårt liksom att tycka att orka ens ta mig an det här. Så därför tror jag att det är viktigt att det finns liksom någon som kan vara någon form av översättare. Inte bara språkligt, men sammanhanget. Och förstå varför det här faktiskt är viktigt. Så det där var intressant att du nämnde det där, för att ja, det ligger någonting i det, absolut.
När jag har sprungit runt här så är jag ju förvånad över hur snälla och glada alla är. Hej, hej, och ska vi förklara, och man kan ställa en dum fråga. Då är det någon som tar den vid sidan och säger, här pratar vi om just de här grejerna och då måste du förstå det här. Liksom, väldigt så snällt.
Alltså det är väldigt lättillgängligt att träffa personer som sitter på intressanta uppgifter inom hela EU. Alltså de är väldigt lättillgängliga. Det är ganska platt organisation om man ser att man... Det är inte så stort som många tror att det är ett monster som...
Ja, man tänker att det är 751 ledamöter, de har sina egna staber, det är detta gigantiska byggnad som är parlamentet, och så har vi gigantiska byggnader i form av Pelemontpalatset där kommissionen sitter, och tvärs över där liksom då som ministerråden sitter och sammanträder och liksom så. Men
exakt.
Det går att komma in.
Ja, absolut. Mm. Och det är ju också en uppgift, de vill ju träffa medborgare och förstå vad händer egentligen? Alltså om vi lägger fram det här förslaget, vad skulle konsekvensen bli? Hjälper det här, eller är det här liksom ett ytterligare hinder för er att arbeta? Så att de behöver ju det för att veta att de sitter och tar initiativ som är bra.
Och hur når man, kan man nå dit som enskild medborgare? Det känns ju som man är rätt fjuttig, eller kan man mejla vem som helst?
Ja, det är klart du kan. Alltså man tänker så att...
kommissionen@gmail.com
Ungefär, men kommissionen har ju samråd när de lägger fram förslag. Och det är så få som svarar på deras samråd. Om man jämför med att man har utredningar i Sverige eller remisser och sånt där. Men kommissioner kan det vara att ibland är det bara ett hundratal personer och organisationer som tycker till. Så där också har man faktiskt en möjlighet som enskild person att säga någonting. Och de läser ju det och tar till sig det. Sen vet jag inte vad de gör med det. Men det är faktiskt möjligt. Det finns en möjlighet.
Och det är väldigt mycket av det där sänds ju också. Mycket förhör i parlamentet. Nästan allting sånt sänds ju liksom. Överallt var man går så hittar man den här liksom on camera står det. Och så är det kameror som sänder alltihop. Och du kan till och med följa utskotten på ditt språk. Vilket jag tycker var coolt. Ja, att man kan klicka där. Nej, vill jag höra det här med svenska översättarna? För det sitter ju någon där och pladdrar liksom.
Exakt. Så jag tror nog att man har försökt göra det så tillgängligt som möjligt. Men jag tror fortfarande att det känns som att man vet inte vad man ska greppa det. Och en sak är viktig också. Jag tror att det finns också någon form av ett missförstånd kanske, eller bara att man inte har kunskap. Vad har kommissionen för rätt och kompetenser i vilka områden? För man kan ju tycka att mycket inte funkar i samhället, men allt är ju inte där kommissionen har rätt att kliva in. Alla områden finns ju inte kompetenser som är EUs kompetenser. Vi har inte gett över allt till EU att komma med förslag.
Just det.
Och där tror jag att man missförstår lite.
Du tänker
ibland.
Som sjukvård eller skola?
Ja, exakt. Vissa bitar kanske man tycker att de borde göra något, men de har inte rätten att göra för att vi har sagt nej. Det är subsidiaritet, alltså där vill vi gärna bestämma själv i
just
Sverige.
Det. Och sen har vi andra områden som jag tänker på som... Det finns ju kultur- och utbildningsutskott, men det är ju mer, utbildning handlar väl mer om Erasmus-program och lite sånt.
Exakt.
Och sen så handlar kultur, där finns det väldigt lite EU-lagstiftning.
Ja, och jag tror inte vi vill ha lagstiftning på alla områden heller.
Ja.
Så att jag tror det är klokt, men man måste nog förstå egentligen var gränserna går någonstans. Och sen har ju de här förslagen man lägger fram, om man tittar på kommissionen då som aktör, så kan de ju bara följa in så långt hur man tillämpar lagstiftning, alltså in i landet, men inte sen vad som händer på regional nivå till exempel.
Men det är väl lite som, eftersom de är ju EUs regering, kan man ju jämföra med svenska regeringen, de ja. Följer ju inte heller med.
Nej. Men då kan man tycka, ja men upphandlingsreglerna är förfärliga i min region och sådana saker. Men då är det hur man tillämpar i Sverige utifrån ett regelverk som kommer från EU. Men sen hur man då använder det, det är ändå liksom, där ligger ju, vad ska jag säga, tillämpningen i händerna på kommuner och landsting. Och
just det. EU-kommissionen eller EU-parlamentet är dessutom kända för att ha liksom extremt tuffa krav för upphandling. De får ju inte handla upp saker från människor som de har träffat.
Nej men exakt.
Så att om jag tar ett möte med kaffe med någon, så får jag höra, oha, ska ni upphandla, inte vet jag, kontorspapper säger vi. Mm. Ja, då är jag diskriminerad att vara med i den upphandlingen, för att jag kan ha påverkat. Och det tycker jag var helt fascinerande att förstå.
Ja, och som jag sa, de jobbar aktivt med att öka öppenhet och transparens. Och det finns ju ett register för så kallade lobbyister. Ungefär 15 000 organisationer är registrerade, och då är det alla typer av lobbyister eller intresseorganisationer. Så det finns säkert fler, men det är också ganska unikt att man har ett register som vi kan alla se vilka är de här som tycker till.
Vilka springer i parlamentet och så.
Exakt,
liksom.
Exakt.
Kan man se det till och med, vem som är där och när de är där?
Typ. Nej, men om nu den här...
Det kanske är GDPR i
ja, ja, eller hur? Ja, det där är ju en annan grej att tänka på. Nej, men det har att göra med att om man nu har infört det här nya beslutet att en parlamentarisk ska redovisa vilka de träffar, de sitter och skriver på en rapport, då blir det ju faktiskt så.
Mm. Mm. What gets measured gets done. Du, om man, när man ska välja mellan olika partier och parlamentariker i ett EU-val, vilka råd har du? Hur ska man liksom... Finns det någonting vi ska fråga om särskilt? Eller vad tänker du kring det?
Ja, det här är lite ovanligt för Sverige, för det handlar mycket om personval, även om det är partier. Så att jag tror man måste faktiskt läsa in lite på toppkandidaterna för de partier som man känner att man tycker vettiga, och se lite vilka frågor de vill driva. Om de
ja,
är
men precis. För det skiljer ju från en del. Det är ju det som är så också knöligt, att vi har ju helt olika i olika EU-länder. I vissa länder har man ju då en låst lista där partierna bestämmer, du kan inte göra ett skit.
Exakt.
Och det hade ju varit himla enkelt. Då kunde man bara rösta på samma gamla vanliga parti. Ja. Och i Sverige har vi ju både och, att du både kan kryssa och komma för och så här liksom. Vi har ju, men det finns ju en del i parlamentet som har liksom kryssat sig in och kryssat sig för alla. Anna Hed från Socialdemokraterna går ju internt under namnet som kryss-Anna. För att hon tog sig liksom in på det liksom.
Ja.
Men det är, ska man, är något särskilt, man ska, vilka frågor ska man ställa de här parlamentarikerna om man får chansen att ställa dem en fråga, eller via Twitter eller mejl? Liksom.
Ja,
vad kan vi kräva av dem?
Ja, jag tycker väl att det är ju jätteindividuellt, det är svårt att besvara det, ska jag säga. Men som privatperson är väl de frågor som du tycker är viktiga. Alltså, det handlar om handelsavtal, handlar det om motverka populism och nationalism, handlar det om jämställdhet, handlar det om barn och unga, vilka frågor tycker man är viktiga själv, och det är de man ska ställa och se om den här personen vill att driva den typen av frågor.
Och kanske också kolla då om det är så att den frågan överhuvudtaget drivs i EU.
Ja, först, exakt.
Jag tycker det är viktigt med sjukvården. Det låter ju bra, fast det hanterar ju inte EU.
Nej, men EU kan ha påverkan på hanteringen och alltså gränserna till sjukvården, till exempel upphandlingsregelverk.
Ja, just upphandlingen till sjukvården kan styra i EU,
ja,
men inte
sjukvården.
Ja,
det är ett direktiv. Ja. Men jag ska säga att nej, jag tror väl att man måste väl förstå vad jag tycker är viktigt, alltså vad vill jag stå för, vad tycker jag EU ska vara till för, och tänka till lite där. Och för mig personligen så handlar det mycket om att det är en union för fred och frihet och demokrati, alltså en värdebaserad union och en gemensam marknad, och där det finns, där vi tjänar på att vi faktiskt gör saker tillsammans, för många små länder. Men jag tror det är väldigt viktigt nu att hålla ihop EU ännu mer.
Men vad menar du, kan man ha en annan uppfattning om EU? Jag tycker att EU bara ska vara till för skita i tullar.
Ja, det kan man väl. Man kan väl tycka att EU är bara till för att det handlar om handel, frihandel och inga gränser.
Just det. Man vill lägga ett fokus på något av de här.
Ja. På ekonomisk politik eller socialpolitik.
För jag tänker, men det är ju en skillnad där mellan att vi har ju EUs fyra friheter, att vi ska kunna flytta, det är gods och det är tjänster och det är
kapital och människor.
Tack. Ja. Mm. Så det är ju det står ju i grundlagen i fördragen.
Ja, exakt.
Så vad, om du tycker att det ska vara någonting annat, det är ju lite skitsamma, eller?
Nej, ja, men det är ju också att man kan säga, vad lägger sen då kommissionen sitt arbetsprogram? På vilken del?
Vad vill jag som parlamentariker bidra till? Liksom?
Ja, men man kan säga så här att det är ju, givetvis är det ju ett val till parlamentet, men vi kommer också tillsätta en ny kommission. Och det kommer komma nya politiker även där. Och parlamentet intervjuar ju väldigt kommissionärer och det kommer bli prioriteringar vad nya kommissionen då ska sitta och jobba med. Det vill säga som en ny regering tillträder. Och det är ju också intressant. Så att där kan man också se till, vad vill vi att EU-samarbetet ska gå i för riktning? Det är en fråga man kan fundera på och se om man kan ställa.
Du som sprungit i de här korridorerna jättelänge, finns det några särskilda egenskaper hos parlamentariker som du tycker är mer framgångsrika här? Liksom? Och en del som säger, ja, men om det är... Är det en större jävel så kommer man ingenstans. Alltså du förstår vad jag menar. Ja, det... man ska titta på.
Nej, men jag tycker det är viktigt att man är lyhörd och tar sitt uppdrag så allvarligt att man möter medborgare. Man måste lyssna in vem man sitter där för att representera. Och det är klart att det varierar väldigt mycket.
Men får man säga sådana saker som att jag kommer till EU för att lära?
Om man som parlamentarik får komma dit för att lära? Nej, det tycker jag nog inte. Jag tycker man ska ta det här. Det är ett allvarligt uppdrag och det är ett viktigt uppdrag.
Ja, för jag tror inte vi hade accepterat att någon hade kommit till riksdagen och sagt det. Liksom.
Nej, och sen så tycker jag väl att det är väldigt viktigt nu liksom, i Europa. Det händer så mycket med Brexit och alla grejer. Och
det är inte varje tid, inte så där, varje val säger man det här är avgörande. Ja, det är alla val.
Ja, och nu lever vi nu tid, men det känns som att jag hoppas vi får ett bra personer liksom, från ett svenskt perspektiv som kliver in i parlamentet och verkligen vill jobba.
Lite tips på hur du ska tänka när du granskar din kandidat är alltså på slutet i den här intervjun med Arjan Rådert som sitter i ESK. Ikväll så tar jag tåget hem till Sverige igen och i nästa avsnitt då ska jag träffa en person som gick från att vara nördigt intresserad av fiskbestånden i haven till att som EU-parlamentariker förändra EUs fiskeripolitik i grunden. Och detta under sin allra första mandatperiod i parlamentet, fast man ju ibland hör att man inte kan åstadkomma någonting då. Och hon är faktiskt svensk. För att inte missa det samtalet, prenumerera då på den här podden i din poddspelare. Och för att inte missa dagliga uppdateringar som gör dig lite klokare inför EU-valet, då ska du följa Väljarskolan på Insta, Facebook eller Snapchat. Väljarskolan är det heter det där. Synpunkter på det här, hyllningar eller sågningar, ja, men mejla mig då på perspektiv@pergranqvist.se. Vi tar det igen, perspektiv@pergranqvist.se. E och KV där. Eller genom DM i sociala medier. Perspektiv på EU är ett samarbete mellan vadvivet.se och Väljarskolan. Producent är Gabriel Lachti, jag heter Per Granqvist och podden görs av www.media. Om några veckor hörs vi igen. Hej då!